Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Det här är den 13:e darsen i kapitlet på bönen från boken Sahih Tarhib och Tarhib av Imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Och vi började förra lektionen gå igenom kapitel 22 som handlar om dygden och förträffligheten av att invänta en bön efter att man har bett en salat. Att invänta en bön efter en annan bön, det vill säga sitta i moskén, till exempel mellan Maghrib och Isha. Eller på vintern i Sverige, man kanske sitter i moskén mellan Dohor och Asr och inväntar följande bön. Och vi nämnde att det här är en god gärning som ger otroligt hög belöning. Och det var en gärning som profeten alaihissalam har sagt, suddar ut våra synder och höjer oss i nivån. Och jag tror vi stannade ungefär vid namn. Här hadith Anas radiallahu anhu, en väldigt mäktig hadith. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa: "Thalathun kaffaratun wa thalathun darajatun wa thalathun munji'atun wa thalathun muhlikat." Det finns tre saker som suddar bort, ja, det vill säga synder. Tre saker som höjer nivåer. Tre saker som räddar. Och tre saker som leder till undergång. Så här har vi vad? Vi har tre gånger fyra. Ja, ni är väldigt många egenskaper. Tre egenskaper som suddar bort en synder. Tre egenskaper i goda gärningar som höjer ens nivåer. Tre egenskaper som räddar en från Allahs straff. Och tre egenskaper som leder till människans undergång. De tre första är tre egenskaper som suddar bort. Kaffarat. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: "Wa amma al-kaffarat." Vad beträffar de som suddar bort, så är det isbagh al-wudu fi as-sabarat wa intidhar as-salah ba'da as-salah wa naqd al-aqdam ila al-jama'at. Det är att utföra wudu under svåra förhållanden eller i kyla, och att invänta en bön efter att man har bett en bön, och att ta många steg för att be i jama'a. Och de här tre egenskaperna har vi nämnt flera gånger. Så vilka tre egenskaper är som suddar bort synder? Att utföra wudu under svåra förhållanden. Vi sa till exempel att en person kanske inte har tillgång till varmvatten och han använder lite kallt vatten och gör wudu med det. Så är det här något som suddar bort hans synder. Och det andra var att invänta en bön efter en annan bön. Och det tredje var då att ta många steg till moskén. Kommer ni ihåg belöningen för att ta steg till moskén? Vad får man för belöning för varje steg?
Man får en belöning varje steg.
Man får en belöning, och vissa hadithier är 10 hasanat. Någonting mer?
Och varje synd går bort med varje.
Och synder suddas bort och man höjer sin nivå, mashallah. Och vi nämnde ännu mera belöningar och så. Tayyib. De tre som sen höjer i nivåer. فَأَمَّا وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ فَإِطْعَامُ الطَّعَامُ وَإِفْشَاءُ السَّلَامُ وَصَلَاتُ بِاللَّيْلِ وَنَاسُ النِّيَامُ. De tre egenskaperna som suddar bort synder är vilka? Att sprida salam.
Som höjer nivåer.
Ja.
Som höjer nivåer.
Ja, precis. Som höjer nivåer. Att sprida salam. Att be på natten då folket sover. Och att mata folk. Så, it'am och ta'am, att mata folk. Och det här generellt. Det kan vara att mata fattiga. Det kan vara att bjuda någon på mat. Att generellt bjuda på mat är en väldigt god gärning. Och det här är också tre egenskaper som repeteras i många hadithen. Och vi nämnde att det här var det första rådet som profeten alaihissalam nämnde då han kom in i Medina. Efter al-Hijra så sa han de här råden som Abdullah bin Salam vittnade om, som vi nämnde tidigare. Så it'am och ta'am och ifsha och salam, och att sprida salam. Och i andra hadither till de du känner och de du inte känner. Genom att man ska säga assalamu alaikum till muslimer generellt. Och för en domedagens tecken är att man kommer bara hälsa på de man känner. Assalamu ala al-ma'rifa. Eller folk kommer sluta hälsa på främlingar. Vilket är fel. Eller som muslim, du hälsar på dina bröder. Att sprida salam är att sprida kärlek, att sprida glädje. Och det är en egenskap av iman. En egenskap som leder till iman, och iman leder till jannah. Så muslimen ska sprida assalam. Och att sova, eller och att be frivillig bön på natten då folket sover. Så här är mashallah de tre egenskaperna som höjer personen i nivåer. Och beträffar de tre räddande egenskaperna så är det al-adl fil ghadab wal ridha wal qasd fil faqr wal ghina wa khashyatullah fil sirri wal alaniya. Det första är att vara rättvis både då man är arg och då man är nöjd. Och det här är viktigt, shabab. Tre egenskaper som kommer att bli din räddning. Att vara rättvis. När ska man vara rättvis? I alla dina tillstånd. Vare sig du är nöjd eller glad eller du är arg. Yani, fi al-ghadab wa al-ridha. Och det här är svårt, Allah. Det är enklare sagt än gjort. Att vara rättvis då man är arg är svårt. Yani, det är då folk blir orättvisa. Och säger straffa honom, gör si och så och ta hans pengar eller vet inte vad. Man yani, kanske ser att folk gör orättvisa mot någon. När man är arg. Och sen amlevant, jag menar inte jag var arg. Jag menar inte vad jag sa och så vidare. Nej. Det är då din rättvisa sätts på test. Eller hur? Så att som muslim, det är inte bara att man ska vara rättvis då man är glad. Nej, du ska alltid vara rättvis. Man ska vara rättvis mot alla. Det spelar ingen roll vem det är. Till och med din fiende. Du får inte vara orättvis. Du får aldrig göra dhulm mot någon. Allah har gjort dhulm haram på sig själv och haram för sina tjänare. Dhulm är inte tillåtet under några som helst omständigheter. Och sen så nämndes walqastu fil faqr walghina, och att vara måttlig när det kommer till att spendera, vare sig man är rik eller fattig. Man ska inte vara slösaktig och man ska inte vara snål, utan man ska vara måttlig och göra sina skyldigheter så gott man kan. Det är också en sak, vi ser att många eller folk när de har för lite kanske begår brott för att få mer. De går över gränsen för att få mer. Och vi ser andra när de får mer gör eller går över gränsen med sina pengar. Eller hur? Men vi ser brott för att få pengar. Och när folk har fått pengar gör de brott med pengar. Och allt det här är fel. Utan som muslim så ska du kunna vara balanserad vare sig du är rik eller fattig. Är ni med? Att man har den här balansen både som rik och fattig. Och många, många människor halkar och går vilse när de får pengar. Det ändrar på dem. Och de faller in i saker som är ni icke uppskattade i våran religion. Och den tredje egenskapen som räddar dig är att frukta Allah öppet och dolt. Att alltid frukta Allah subhanahu wa ta'ala, vare sig du är bland folk eller du är själv. Och att frukta Allah i det du säger, i det du gör, och att frukta Allah i ditt hjärta. Öppet och dolt. En islam är inte en religion av skådespeleri. Där du spelar religiös när du lämnar ditt hem och du är syndare i hemmet. Eller du spelar religiös bland religiösa människor och du är kriminell eller dålig med dåliga människor. Utan islam är en religion av uppriktighet. Tayyib. Och sen självklart en person kan falla in i synder. Men överlag så ska man frukta Allah i alla ens tillstånd. Öppet och dolt. Och Allah har ju prisat dem i Koranen som fruktar honom i det dolda. Vilket är mycket svårare än att frukta Allah bland folk. Eller hur? Och sen de tre egenskaperna som leder till människans undergång är shuhun muta. En girighet som man ger gehör till. Och en lust man följer. Och att man förundras över sig själv. Som han har. Vilka tre egenskaper nämndes här? Det första var shuhun muta. Och en shuh är den allvarligaste formen av snålhet. Bukhul. På arabiska man säger bukhul är snålhet. Steget värre än snålhet är el-shuh. Och det är girighet. Okej? Okay? Så inte bara att man inte vill ge, utan man vill ha andras ägodelar. Man är väldigt, väldigt girig. Och här nämndes då shuhun muta. Att man inte bara är girig, utan man underkastar sig sin girighet. Lyder sin girighet. Vilket är helt fel, eller hur? Om en person har egenskaper av snålhet och girighet, vilket kan finnas i vissa människor, så ska man motarbeta dem. Man ska lägga band på dem, man ska liksom trycka ner dem, och man ska göra motsatsen till dessa dåliga egenskaper, även om det svider, även om det gör ont, även om det är svårt. Och då har du inget klander. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Vad man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Att de som skyddas från sin egen girighet är de som har fått framgång. Så att en person kan ha lite girighet eller snålhet inom sig. Men du ger ändå. Du är inte snål, utan du ger ändå. Och det är viktigt. För att en person kan vara, han kanske inte är snål, men han ger inte. En annan person är snål, men han vet att det är fel i islam. Det är inte bra att vara snål och det är inte bra att vara girig, men han kämpar. Och han ger motvilligt. Och alla, den här personen kanske får mer belöning än den som är generös, eller hur? Och när man kämpar och mot dessa dåliga egenskaper, så kommer man inshallah till slut att övervinna dem. De kommer att försvinna. Taib. Och den andra förödande egenskapen är att man följer sina lustar. Yani man följer sina lustar, det vill säga man gör allt som är haram. Man har inga begränsningar. Eller att man följer sina lustar i innovationer, i bid'a. Att man går vilse inom religionen. Och båda de här är fel. En muslim är inte en slav till sina lustar och begär. Utan en muslim är en slav och en tjänare till sin skapare. Och gör vad Allah har påbjudit, eller hur? Och inte vad man tycker och känner hela tiden. Det måste finnas gränser. Man kan inte vara som en hayawan, som ett djur, som bara gör vad som helst. Och som han Allah, vi ska inte tala nedlåten om djuren. Inte ens djuren gör vad som helst. Men det finns tyvärr vissa människor som verkar ha sjunkit till en lägre nivå än djuren. Du gör exakt vad som helst. Allah måste. Och den sista förödande egenskapen är att förundras över sig själv. Att tro för mycket om sig själv. Tycka att man är den bästa, den starkaste, den finaste, den kunnigaste, den mest fromme och så vidare. Men tror för mycket om sig själv. Och det är också fel. Muslimen ska vara ödmjuk, känna till sin plats och alltid se på sina brister. Se sig själv som bristfällig. Och även om du har goda egenskaper idag, som inshallah de är goda, så kan du förlora dem imorgon. Och du är rädd för dem. Och även om du gör goda gärningar idag, så vet du inte om Allah accepterar dem. Eller hur? Du är rädd att kanske Allah inte accepterar dina gärningar. Att du har en brist i utförandet eller uppriktigheten av dina goda gärningar. Så muslimen är inte den som förundras över sig själv och sina gärningar och sin fromhet och hit och dit. För man vet, man är miskin om man. Vem är jag jämfört med profeterna? Vem är jag jämfört med sahaba? Vem är jag jämfört med ulema och de andra fromma människorna? Alla är miskin, eller hur? Och det var så som Salaf och Salih, de rättfärdiga föregångarna, såg på sig själva. De såg sig själva som bristfälliga. Och kämpade hela tiden i att försöka bli bättre. Allah musta'an. Och denna hadith är då autentisk. Det berättas sen från Uqba ibn Amir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som sitter och väntar på bönen är som den som står och ber. Från det att han lämnar sitt hem tills det att han återvänder till sitt hem. Och denna hadith är berättad av Ibn Hibban och den är sahih. Yani när du sitter och väntar på bönen, du har bett till exempel Maghrib, sitter kvar i moskén och väntar på Isha, då får du belöningen av att du står och ber. Som att du är i bönen ståendes. Och inte bara det, den här belöningen får du från det att du har lämnat ditt hem tills du kommer hem. Yani när du går till moskén så får du belöningen av att du har stått och bett tills det att du återvänder till hemmet. Så om du tar en timme för dig att gå till moskén och be och komma hem, då har du en timmes bön. Går du till moskén och väntar på nästa bön och sen går hem, då får du en belöning att du har bett hela den här tiden, mashallah. Vi går vidare till nästa kapitel som är tarrib fil muhafadat wa ala subhi wal asr. Förmaningen, uppmuntran till att slå vakt och vara noggrann med att be morgonbönen och att be asserbönen. Naam. Allah Azza wa Jal har sagt hafidhu ala salawati. Yani, var noggrann med bönen, slå vakt om bönen, be era bönen, eller hur? Så man ska be alla bönen i dess tid. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaben mawquta. Allah säger att de bönerna är bestämda eller har bestämda tider för de troende. Så vi har bestämda tider där bönen måste utföras. Så muslimen ska slå vakt om sina böner, bevara sina böner och inte försumma sina böner. Och det här gäller alla salat. Men här nämndes specifikt al-fajr och al-asr. Varför nämndes specifikt al-fajr och al-asr? Och de lärda har sagt här, varför För att det är de bönerna där personen kanske är minst, eller vad benägen att slå vakt om dem. Eller vad man kan säga här är till exempel att Fajr är den bönen som kanske är svårast. Då är man som tröttast. Man ligger och sover, sängen är skön, det är kallt att gå upp, kallt att gå till moskén och så vidare. Men att då ändå be Fajr, mashallah, det är stort. Asr är den tiden, i alla fall förr i tiden, där man var som mest upptagen i sina världsliga angelägenheter, i marknaden. För ni vet att dagen började från Fajr och slutade vid Maghrib. Du kunde inte fortsätta göra handel efter Maghrib. Så hade du en marknad eller en business, så jobbar du till Maghrib. Så precis vid Asr, det är då folk gör sina sista saker på dagen. Säljer sina sista varor och så vidare. Och då är det också lätt att bli distraherad med det världsliga, med dunja. Och kanske skjuter upp på bönen eller liknande. Så att då lägga sin dunja åt sidan och att förrätta bönen är, mashallah, en väldigt nobel och god gärning. Och den första hadithen som nämns här är hadith Abu Musa radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man sallal bardain dakhal al-janna." Den som ber de två kalla bönerna kommer att gå in i Jannah. Man sallar bardain dakhal al-jannah. Yani den som är mån om att alltid be de två kalla bönerna kommer att gå in i Jannah. Och vilka är de två kalla bönerna? Fajr och Asr. Och varför kallas de för de kalla bönerna? Är inte Maghrib och Isha kallare? Yani dagens kyligaste böner. Dagens. Fajr och Asr. De är ju kallare än Dhuhr och Asr. Är inte så? Så de kallas då för dagens kallaste, eller de två kalla bönerna under dagen. Och belöningen för att slå vakt om dem är paradiset. Och då kanske någon säger, men vadå, ska man inte be de andra bönerna? Varför nämndes bara här att den som ber Fajr och Asr kommer att gå in i Jannah? De lärde har sagt att den som är mån om att alltid be Fajr och Asr i tid är mån, en det underförstått om att han är mer mån om att be de andra bönerna, som är enklare. Genom du slår vakt om att göra det svåra, så gör du per automatik det lättare. Eller hur? Så att det här är underförstått att den här personen ber alla sina salam. Men han är extra mån om att be el-fajr och el-asr. Ja. Det berättas också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. Den som ber innan soluppgången och innan solnedgången kommer inte att gå in i elden. Liknande innebär av föregående hadith, yani personen är lovad Jannah. Och här han kommer inte gå in i elden. För den som går in i Jannah kommer inte gå in i elden. Så att man kan uttrycka sig antingen med att personen räddas från helvetet, eller att personen får gå in i paradiset. Det berättas också i hadithen här att profeten alaihi salatu wassalam sa: "Man salla subh fa huwa fi zimmatillahi wa hisabuhu ala Allah." Den som ber subh, yani fajrbönen, är under Allahs beskydd och hans, yani angelägenhet, är hos Allah. Rawahu Tabarani wa huwa hasan. Personen som ber Fajr, yani kommer att vara under Allahs beskydd. Och vissa hadither, den som ber Fajr i jama'a, kommer att vara under Allahs skydd. Och här, fi zimmatillah, betyder att Allah Azza wa Jal kommer att skydda, bevara, underlätta och hjälpa, yani personen i hans vardagliga angelägenhet. Och här är en jätteviktig sak, kära bröder och systrar. Det finns folk som klagar över hur svårt de har det under sin vardag. I livet, saker går svårt, de har dåligt humör och liknande. En fråga då, har ni bett Fajr? Har ni bett Fajr? Vad säger hadithen om den som försover sig till Fajr? En shaitan kommer på natten och gör som en lätt form av magi runt människans hals. Och blåser tre knutar och säger det är en lång natt, sov länge i varje knut. Och så sa profeten a.s. om man sen då vaknar upp: minns Allah, så löser man upp den första knuten. Gör wudu, då löser man upp den andra knuten. Och gör salah, då löser man upp den tredje knuten. Och personen kommer att vakna pigg, energisk och glad under dagen. Inte positiv under dagen. Men personen som inte vaknar upp och inte minns Allah och inte gör wudu, dhikr och salat kommer att ha kvar dessa knutar. Han kommer att vara trött, yani nere och grinig eller tjurig under dagen. Subhanallah. Inte det här någonting man kan se? Att folk som inte ber sina böner, yani, de är ibland på dåligt humör. De är inte lika lyckliga och glada som de som slår vakt om bönen. Wallah, bönen gör dig lycklig. Den ger dig det här ljuset inombords. Så det är jätteviktigt, bröder och systrar, att vi är noggranna med att be våra salat generellt. Men speciellt morgonbönen. Det är alla böner. Men att man är viktig, man är mån om att be morgonbönen i tid. Man inte försover sig. Vissa de sover med flit tills den har gått upp och säger jag måste ha energi till jobbet, jag måste ha energi till skolan, jag kan inte avbryta min sömn. Om jag avbryter min sömn, jag kan inte somna om. Och ni har säkert hört sådana här ursäkter. Fajr är tidigt, vad ska jag göra? Nej, du ska gå upp och be. Det är det enda du ska göra. Du ska be bönen på dess tid. Det finns ingen ursäkt till att försumma bönen. Det berättas också från Nadra al-Ghaffari radiyallahu anhu att han sa jag bad Fajr till Asr tillsammans med profeten alayhi salatu wassalam på en plats som heter Al-Mukhammis. Och då så sa han att den här bönen yani, gavs till de som levde före er men de försummade denna bön. Så den av er som slår vakt om denna bön, yani Asr, kommer att få sin belöning två gånger. Kommer att få dubbel belöning. Och denna hadith är berättad av muslim och an-nasa'i. Mashallah. Så al-asr-bönen föreskrevs för de samfund av muslimer som levde före oss. Men de fuskar med den och lämnar den. Så att om vi inte gör som de gjorde, utan vi är noggranna med att be den här bönen, så kommer Allah azzawajal att fördubbla vår belöning. Det berättas också sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. Änglar byter skift hos er på dagen och på natten. De samlas vid morgonbönen och de samlas vid asr. Och sedan så stiger de som varit under natten upp och deras herre frågar dem och han vet redan vad de kommer att säga och vad de har för information. Hur lämnade ni mina tjänare? Och då så säger de, vi lämnade dina tjänare beendes. Och vi kom till dem beendes. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Så vad händer här? Vi har, som de lärde sig här, den här hadithen handlar om al-hafada. De änglarna som skriver ner våra gärningar. Varje människa har ju ständigt två änglar med sig. En på höger sida som skriver hans goda gärningar. Och en på vänster sida som skriver hans synder. Och de här änglarna byter skift. Yani du har dagsskiftet och nattskiftet. Och när byter de skift? Vid dessa två nobla tillfällen. Vid Fajr och vid Al-Asr. Och Allah subhanahu wa ta'ala frågar dem, hur har ni lämnat mina tjänare? Och då säger de, vi lämnade dina tjänare bedjandes. Allah. Tänk er de personer som inte ber sina fem salat. Och änglarna stiger upp till Allah och Allah frågar, hur lämnade de mina tjänare? Och de säger att vi lämnade dem där de struntade i att be till dig. De struntade i bönen. Är det här någon rapport att vara stolt över? La wallahi, a'udhu billah. Från att någon sådan ska rapporteras till Allah subhanahu wa ta'ala. Så väldigt viktigt att man är mån om de här två bönerna. Al-Fajr och Al-Asr. Och generellt i alla böner ska man be på sin tid. Vi går vidare till nästa kapitel. Uppmaningen till att sitta kvar på sin böneplats efter Fajr och efter Asr. Inte bara att du ber bönerna, men att du sitter kvar. Och speciellt om du ber Salat al-Jama'a i moskén. Och där berättas det från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, den som ber subh, alltså Fajr-bönen i Jama'a, och sedan sitter kvar och minns Allah tills solen går upp och sen ber två raka, kommer att få belöningen som en hajj och umra. Och så sa profeten alaihi salam: tamatin, tamatin, tamam. Komplett, komplett, komplett. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Mashallah. Den här hadithen är känd som hadithen av salat al-ishraq eller salat al-duha. De här två raka ger otroligt stor belöning. Yani du ber, och här finns, ni måste tänka på de här kriterierna som måste uppfyllas för att få den här belöningen. Det kommer mycket frågor. Om man gör si, om man gör så, nej. Du ska göra vad som nämndes i hadithen. Okej? Okay? Du ska be al-fajr. Det är det första villkoret. Andra i jama'a. Yani i moskén. Eller bönelokalen. Okej? Okay? Och tre, du ska sitta kvar och minnas Allah. Du ska inte gå upp. Du ska inte göra någonting annat. Du ska sitta kvar i moskén och minnas Allah. Och fyra, efter att solen har gått upp, så ska du be två raka. Då får du belöningen av en fullbordad hajj och umra. Mashallah. Och här nämner vi salala, att al-hikma är att Allah subhanahu wa ta'ala har lagt det i de troendes natur att älska Mekka, älska Kaaba, och att ständigt dras till Kaaba, till Mekka. Som profeten Ibrahim a.s. då han gjorde dua, att göra så att människornas hjärtan dras till ditt hus. Och därför subhanahu, jag vet inte om ni har sett, tänkt på det här. Du bara ser en bild på Mekka, du vill åka dit. Även om du inte har varit där. Som att du längtar tillbaka hem. Har du varit där, du vill tillbaka. Och subhanallah, ibland när vi har varit på hajj, det har varit väldigt jobbigt, väldigt svårt. Och man tänker, det här kallas, jag har gjort min hajj. Jag ska aldrig mer göra hajj. Det var för mycket igen. Sen nästa år, så var jag åka på hajj. Wallah, det är alltid så. Det var enda år. Jag frågar alla som har varit nere i Mekka och där i Medina. Och man har möjligheten att åka. Det är jättejobbigt och påfrestande. För jag som har varit över till hajj. Och nu, många av oss, vi åker väldigt bekvämt. Men ändå, innan, det var mycket komplikationer. Det var svårt, det var jobbigt. Man längtar alltid tillbaka. Och så är det. Så om man vill ha den här belöningen av hajj och umra. Så hur kan man få den här belöningen? För att folk kanske, de tänker, men jag kan göra hajj en gång i livet. Om jag ens kan göra hajj. Eller två gånger i livet. Men här, mashallah, Allah azza wa jalla har gett dig möjligheten att få belöningen av hajj varje dag. Varje dag kan du få belöningen av en fullständig hajj. Och det är att du gör den här goda gärningen. Att du går och ber fajr i moskén. Okej? Okay? Och sedan då sitter kvar och gör dhikr. Dhikr kan vara att göra tasbih, kan vara att läsa Koranen och liknande. Och sen då att du efter soluppgången, ungefär du väntar 10 minuter kvart, ber två raka. Två raka sunnah. Då har du fått den här belöningen, mashallah. Och vissa lärde, som jag sa, de kallar det för salat al-ishraq. Yani salat av soluppgång. Och den ska då bes efter att solen har gått upp. Mashallah. Så att frågan brukar ofta komma, men kan man be dem hemma? Nej, Allah. Du ska be dem i moskén. Det är det som har nämnts i hadithen. Det finns en dygd att sitta och göra dhikr efter fajr, även om du är hemma. Men inte den här dygden. Den här belöningen är av att be i jama'a i moskén. Och sen då be dessa två raka. Det berättas också från profeten alaihi salatu wassalam att han sa att jag ska sitta med ett folk och minnas Allah från fajrbönen tills det att solen går upp är mer kärt till mig än att fria fyra slavar från Ismails barn. Och att jag ska sitta med ett folk och minnas Allah från salat al-asr tills det att solen går ner är mer kärt till mig än att fria fyra slavar. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Och en liknande hadith så sa profeten a.s. att jag ska sitta och minnas Allah. Wa ukabbiruhu, säg Allahu Akbar. Och säg Alhamdulillah. Och Subhanallah. Wa la ilaha illallah till solen går upp är mer kärt till mig än att fria två slavar eller mer från Ismails barn. Och att jag sitter efter asr till solen går ner är mer kärt till mig än att fria fyra stycken slavar från Ismails barn. Så han nämnde profeten a.s. dygden av att generellt sitta och göra dhikr efter fajr och efter asr. Asr nämndes inte första hadithen. Och han nämndes inte heller att be två raka. Utan bara att stanna kvar i moskén eller platsen av bön och fortsätta göra dhikr. Och han nämndes tillsammans med folk. Det kan vara att alla sitter och gör dhikr individuellt. Eller att man har, som vissa lärare säger, en sammankomst av kunskap. Vilket också är viktigt. Att man lär ut en bok, man studerar en bok. Ja, en islamisk kunskap som det här är en halaqa av dhikr. Det kan vara efter fajr, efter asr. Kallas, det är en halaqa av dhikr. Du har suttit och du har minst Allah subhanahu wa ta'ala. Och mashallah, nu vi sitter efter asr och vi är dhikr, eller hur? Så må Allah yani, låta oss vara inkluderade i denna belöning. Så vad nämndes här? Att han då specifikt nämnde hur han gör dhikr efter fajr och efter asr. Och vi kommer inshallah nämna i följande kapitel en dhikr i alla fall, man kan säga, efter fajr och asr. Och sen kommer vi inshallah kanske senare tala om mera olika varianter på adhkar. Men om ni kollar de här böckerna, Husnul Muslim, så finner ni kapitlet av att minnas Allah morgon och kväll, eller hur? Och då kanske ni tänker att om jag läser alla dessa adhkar så kommer de ta slut innan det att jag, innan det att solen har gått upp. Alltså vad ska jag fylla resten av tiden med? Vilken dhikr är det jag ska göra? För att göra dessa adhkar, sabah och massa, kanske tar 20 minuter om jag allihopa. Kanske max en halvtimme. Och då kanske det är lite tid kvar tills det att solen går. Så hur ska du fylla ut den här tiden? Vad är det för slags dhikr som är sunnah att göra? Här nämndes de fyra mest älskade orden till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är att säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah och Allah. Och det finns ju, eller kommer komma senare i boken, kapitel om belöningen av de här fyra orden. De mest älskade orden till Allah. Och de är från Koranen. De finns alla i Koranen. Och profeten alaihissalam sa att de är de mest älskade orden till mig. Mer älskade än allting som solen stigit upp över. Han älskade de här orden mer än allting på dunia. Och han sa att du kan säga dem hur mycket du vill, i vilken ordning du vill. Kom ihåg det. Och vissa lärare säger att de är al-baqiyat och salihat. Genom de goda gärningarna som är bestående. De här fyra orden, kom ihåg dem. De är från en dhikr al-mutlaq, yani generell dhikr. Så du kan säga när som helst och hur mycket du vill. Och när vi talar om att din tunga ska vara upptagen i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, så kan de här orden vara frekventa på din tunga. Att du ständigt säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Och så vidare, i vilken ordning du vill, hur mycket du vill. Du behöver inte räkna, du behöver inte ha en sån här tasbih och du måste räkna hur många gånger jag måste säga 100 gånger. Nej, alla räknar. Englarna räknar, eller hur? Vi nämnde ju tidigare hadithen där sahabin bara bad. Han säger, kallas, englarna vet hur mycket jag vet. Eller hur? Det är samma sak här. Du behöver inte hålla koll. Vissa de är så här, det måste vara 1000 gånger. Det måste, nej, det behöver inte vara något speciellt antal. Utan, bismillah, bara minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och englarna kommer att hålla räkning. Och varenda gång du säger de här orden så planteras också ett träd för dig i ditt paradis. Mashallah. Nu om du går till Bahá'í och köper ett träd, det kostar 1000 spänn. Eller hur? Du ska ha en trädgård där. Ja, och det är inte ens, går inte ens att jämföra med Jannah, subhanallah. Tänk dig, alla de här träden i Jannah du kan få, mashallah, som ger kläder, som ger alla frukter, vars stam är av guld och liknande saker, subhanallah. Varenda gång du gör dessa, adkar. Så att det är också sunnah då att sitta och minnas Allah subhanahu wa ta'ala efter al-fajr med de här orden. Och efter al-maghrib, efter al-asr. Och profeten alaihi salatu wassalam nämnde ju här i belöningen att det här är mer kärt till honom än att fria 4 eller 10 slavar från Ismaels barn. Och varför nämns det här med Ismaels barn i många hadithen? De lärde sig för att Ismail alaihi salatu wassalam, hans härkomst eller hans avkomma var de noblaste. Eller från araberna, kom från honom. När araberna kom från Ismail alaihissalatu wassalam. Och det sägs också enligt vissa att ingen av hans barn var slavar. Så att om de skulle ha varit slavar, det skulle ha varit något nobelt att fria dem. Och det är generellt nobelt att fria en slav i islam. Och vi nämnde ju belöningen att Allah azzawajal kommer att fria varenda kroppsdel från dig, eller befria dig från helvetet, med varenda kroppsdel som du har friat en slav med. Det vill säga att om du friar en slav kommer Allah att befria dig från helvetet. Så här inte bara en slav, utan 4 slavar, 10 slavar dagligen. Och ni får den här belöningen av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala på det här sättet. Det berättas också från Jabir ibn Samura. Man frågade Vad gjorde profeten alaihi salatu wassalam då han hade bett fajr? Han sa kana yaq'udu fi musallahu idha salla subh hatta tatla'u shams. Han brukade sitta kvar på sin böneplats efter det att han bett fajr tills det att solen gått upp. Så inte bara att det här är någonting som profeten alaihi salatu wassalam uppmanar till och rekommenderar, utan det var någonting han också själv praktiserade. Och tror det var som Ibn al-Qayyim och Ibn Taymiyyah nämnde, att det här är en orsak och källa till energi under dagen. Och jag tror det var Ibn Taymiyyah som brukade sitta en timme efter fajr och göra dhikr. Och så sa han typ, utan det här kan jag inte leva. Det här är det som ger mig min energi. Och han hann ju mashallah göra så mycket saker i sitt liv. Han hade så mycket baraka i sitt tid och sin liv. Mashallah, det är någonting man får av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Vi går vidare till dagens sista kapitel som nämner en väldigt träfflig belöning i en dhikr som jag hoppas att vi inshallah ska ta med oss härifrån idag. Förmaningen av att göra dhikr och vad man säger efter fajr och efter asr och efter maghrib. Och jag tror fokus här ligger på en dhikr, men den nämns med lite olika ordalag och lite olika belöning inshallah ta'ala. Det berättas från Abu Dharr radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som efter fajrbönen säger, då han sitter kvar på samma position som han satt på i bönen, innan han pratar med någon, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 gånger kommer att få 10 hasanat. 10 synder kommer att suddas bort. Och han kommer att höjas 10 nivåer. Och han kommer den dagen att vara skyddad från allting ont. Och han kommer att vara skyddad från shaitan. Walam yanbri dhanban. Ja, precis. Så den här personen, mashallah, kommer då vara skyddad under hela dagen. Precis. Och ingen synd förutom kyrk skulle krossa honom den dagen. Och det lades till en riwaya på hadithen. Och han får belöningen av att fria en slav för varje av dessa han säger. Alltså 10 slavar. Och det lades till en annan hadith. Den som säger dessa ord då han är färdig med salat al-asr kommer att få samma belöning under natten. Mashallah. Så vad nämndes här? Att man då ber salat al-fajr och sitter kvar på sin böneplats i samma position utan att prata med någon. Säger de här orden 10 gånger. Kommer ni ihåg dem? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Och för vissa det här, de kanske har memorerat det utan tillägget yuhyi wa yumit. Taib. Men det här ska då nämnas. Och vi kommer nämna flera riwaya på hadithen. Det finns olika sätt att säga den på. Kommer att få belöningen av vad? Få 10 hasanat, blir av med 10 synder. Och Allah kommer att under dagen skydda dig från allting ont och shaitan. Gärna wiswas och att luras av shaitan. Khalas, det är borta från dig. Under hela dagen. Inte det här någonting vi alla vill ha? Att leva en dag utan shaitan, utan att vara i hans våld. Subhanallah. Det berättas också från Umara ibn Shabib As-Sabba'i radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som säger la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 gånger efter maghribbönen kommer Allah azza wa jalla att skicka maslahatan yahfazuhu min ash-shaytan. Wa maslaha betyder här en beväpnad ängel, en beväpnad väktare som kommer att skydda honom från shaytan fram till morgonen. Och han kommer att få 10 stycken hasanat skrivna för honom. Mujibat, yani som ger honom garantin av paradis. Och 10 stycken synder kommer att suddas bort för honom. Och han nämndes mubiqat, eller 10 stora synder kommer att suddas bort från honom. Wa kanat lahu bi'adli 'ashri riqabin mu'minat. Och han får belöningen av att ha friat 10 slavar. Så han nämnde svar att om du gör den här dikken efter Maghrib, så jag vill att vi ska hänga med här. Första var efter Fajr, andra var efter Asr och här efter Maghrib. Så den här dikken kan sägas vid tre tillfällen. Okej? Okay? Och det är inte en shart, det är inte ett villkor att man säger den på alla tre. Ibland vet man glömmer, man är upptagen eller man är trött eller liknande. Wallah, säg den kanske efter Fajr eller säg den efter Asr eller säg den efter Maghrib. Och inshallah du kommer att få den här belöningen. Så att om du säger den på morgonen får du belöningen under dagen. Och skydd från, hos Allah från shaitan under dagen. Säger du den efter Maghrib så får du skydd av Allah subhanahu wa ta'ala under hela natten. Mashallah. Och han sa också i en annan riwaya på hadithen, den som säger på morgonen la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 gånger, yani utan yuhyi wa yumid, kommer att få 10 stycken hasanat, bli av med 10 synder och höjas 10 nivåer. Det här var nytt, det här nämndes inte i de andra haditherna, att han höjs 10 nivåer och han kommer att få belöningen av att ha friat 4 stycken slavar och han kommer att vara i skydd tills kvällningen. Och den som säger dem då han har bett Maghrib efter bönen kommer att få samma belöning fram till morgonen. Är ni med? Så att du kan säga det efter Fajr-bönen och efter Maghrib-bönen. Och det nämns också en liknande hadith från Mu'adh radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som efter morgonbönen vänder sig och säger la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 gånger kommer att få 7 stycken belöningar. Allah kommer att skriva för honom 10 hasanat, sudda bort 10 synder, höja honom 10 nivåer och kommer att få belöningen av 10 stycken slavar han friat. Och de kommer att vara ett skydd för honom från en shaitan och ett skydd från ondska. Och ingen kommer under den dagen att överträffa honom. Eller ingen synd kommer den dagen att begås av honom. Förutom kyrk. Yani, då, det får man absolut inte göra. Men yani, om man begår andra synder så kommer Allah att förlåta honom. Eller skydda honom från dessa synder. Och den som säger dessa ord efter att han är färdig med Maghrib-bönen får samma belöning. Mashallah. Så här finner vi en annan sira, en version av hadithen. Och där att man då säger la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Så att man kan då säga yuhyi wa yumit eller biyadihi al-khayr, yani båda funkar, båda är autentiska och båda ger mashallah samma belöning. Det berättas också från Abu Umama radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som efter morgonbönen säger la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa yuhyi wa yumit biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 gånger innan det att han yani flyttar sig med benen, kommer under den dagen kana yawma idin min afdal ahli al-ardi amalan, kommer den dagen ha gjorts, vad kan man säga, från de bästa av gärningarna på jorden den dagen. Förutom en person som säger samma sak som honom eller mer. Yani här finner vi att du kan säga de här orden 100 gånger istället för 10. Okej? Och då får du belöningen av den bästa gärningen på jorden. Alltså ingen person på jorden har gjort någonting bättre än dig den dagen. Förutom en person som gjorde samma sak som dig eller han sa det mer än dig. Mashallah. Och egentligen, det tar inte så lång tid att säga de här orden. Kanske max 10 minuter eller någonting sånt. Mashallah. Så att det är bra att säga. Nu så nämns en liknande hadith. Precis. Det nämndes från profeten alaihissalam att han sa, den som, då han vände sig från bönen efter Maghrib och Fajr säger la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 gånger, kommer att få med varje av dessa ord 10 stycken hasanat, han kommer att bli förlåten för 10 stycken synder och han kommer att höjas 10 nivåer och han kommer att få ett skydd från allting ont och ett skydd från shaitan ar-rajim. Och han kommer inte göra någon synd förutom shirk. Wa kana min afdali nasi amalan, och han kommer att vara från de människorna som gjort den bästa gärningen, förutom en person som gjort mer än honom eller sagt mer än honom. Var det någon som lade märke till ett tillägg i denna hadith från föregående? Jag kanske pratar lite snabbt, men var det någon som var lite...
Var det vände sig?
Nej. I de första haditherna så nämndes att han, när han säger dem 10 gånger, får 10 belöningar, blir av med 10 synder och så vidare. Här nämndes att du får 10 belöningar och blir av med 10 synder för varje gång du säger. Förstår ni? Så att istället för att det blir 10 hasanat, det blir 100 hasanat. Det blir 100 synder du blir av med. Det blir 100 nivåer som du höjs. Mashallah. Så, kära bröder och systrar. Voilà, vi går ifrån den här platsen idag och vi har med oss de här orden. Och inshallah vi försöker att säga de här orden efter fajrbönen eller efter maghribbönen, och man kan även säga dem innan. Så kommer vi inshallah varje dag att leva lyckligare, och vi kommer att ha med oss mycket, mycket mer belöning in i nästa liv. Så ska vi inshallah försöka säga dessa ord. Och vi skyddade från shaitan. Och vara från de muslimer på jorden som har gjort dagens bästa gärning. Och vi ska ju alltid vara tävlingsinriktad och alltid eftersträva att göra mer och bättre än alla andra och vara de bästa inför Allah subhanahu wa ta'ala, göra Allah nöjd, eller hur? Och ha den här tävlingsandan. Så här finner vi en tävling vi kan ha med varandra, vilket är att säga de här orden efter fajr tillsammans med de vanliga dikir man gör efter fajr och tillsammans med de här dikir man säger efter morgonen och innan solnedgången. Så säger man de här orden, subhanallah, vilken enorm belöning. Och det tar inte lång tid, speciellt om man praktisera hadithen om att säga dem 10 gånger. 10 gånger efter fajr, 10 gånger innan maghrib eller efter maghrib. Mashallah, att du blir av med 100 synder, du får 100 belöningar och du höjs i 100 nivåer. Och du skyddas från shaitan och ondska under dagen. Men det var mer än detta, subhanallah. Och tänk på att islam, Allah azza wa jalla, han är ash-shakur. Han är den som belönar stort för lite. Du gör lite, Allah belönar mycket. Allah subhanahu wa ta'ala är karim, han är generös, eller hur? Och därför, subhanallah, belöningen motsvarar inte vad vi har gjort. Den belöningen är alltid mycket mer än vad vi gör. Så att det är därför också ingen som förtjänar paradiset för att han gjorde sig och så. Utan paradiset är alltid en gåva och en nåd från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Jag kanske uppfattar det fel, men ska man säga dem direkt efter bönen sittandes? Sa du det där?
Nej, no. Vissa hadither nämner att man säger dem direkt efter bönen innan du pratat med dem. Alltså innan du vänt dig och innan du pratat med dem. Du sitter kvar i samma position och säger dem. Medan andra hadither var mer generella, du bara säger dem. Så att det verkar vara att det går åt båda hållen. Allah. Men det kan vara bra att man försöker kanske praktisera av att säga dem direkt efter bönen. Du tänker på det här med stafurullah.
Nej. Eller? Det är bland annat. Jag tänker om man jobbar, man måste snabbt från moskén.
Ja. Ja, alltså, man är ursäktad, man måste iväg på jobb, arbeta, ärenden. Man kan säga dem gåendes på vägen. Det är inte ett villkor att man säger dem sittandes. Allah. Baserat på att vissa hadithar var generella. Man bara säger dem efter fajr, man säger dem innan maghrib eller efter maghrib. Amen.
Att man säger den här la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa yumiitu wa yuhyi, och det är den där 10 gånger efter fajr till exempel. Men ändå under dagen man kan kanske få lite busfas där. Vad kan det bero på?
Nej, att en person ändå får busfas under dagen kan bero på olika saker. Yani Allah kanske skyddar dig från vissa shayatin, inte alla shayatin. Det kanske finns en hikma i att den här shaytan viskar någonting till dig. Det kan vara att du kanske sa orden, och det är också en viktig sak jag glömde nämna, som vissa lärda säger, att de här orden har störst effekt, maximerad effekt, när man säger dem från hjärtat. Okej? Okay? Och det här är en ihsan fil dhikr. Man ska ihsan när man dyrkar Allah, och ihsan i dhikr är att säga orden från hjärtat med förståelse av det man säger. Inte bara ord som du rabblar och du sitter och tänker på någonting annat. Utan du nämner dem från hjärtat och du förstår dess innebörd. Okay? Och det är inte svårt att lära sig. Det finns i Husnul Muslim vad de här orden betyder. Det är enkla ord. Så att Man försöker verkligen säga dem från hjärtat. Det är då de har den här starka effekten, inshallah och ta'ala.
Vad var belöningen för att befria en slav?
Nej, belöningen för att fria en slav är att Allah kommer fria dig från helvetet. Alltså, hadithen sa varenda kroppsdel befria från en slav kommer att befria samma kroppsdelar, eller kommer att fria dina kroppsdelar från helvetet. Svårt att översätta här, men du befriar ju hela slaven, inte halva slaven, eller hur? Så att det betyder med andra ord att hela du blir friad från helvetet. Så att fria en troende slav är någonting som ger en otroligt hög belöning, Marshall. Fattig.
Man skulle se den 100 gånger, eller vad är den som man nämnde, med det skär, eller kan man även säga
alla funkar. Och det är också en viktig sak som vi kanske inte heller nämnde. Att det här är från ikhtilaf i tanawwu'. Att det här är en form av ikhtilaf, alltså olika åsikter. Som där det finns, där alla är rätt. Ibland finns det ikhtilaf, man säger någonting, en är rätt och en är fel. Okej? Okay? Du får bara göra på ett sätt. Okej? Okay? Här får du göra på flera olika sätt. Och alla är korrekta. Så länge hadithen är autentiska så säger vi inte att en är bättre än den andra. Utan alla är korrekta. Och det var ju som vi nämnde tidigare, det här med dhikr efter salat. Att man kan säga 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allah akbar. Man kan säga 25, man kan säga 33, man kan säga 34 och så vidare. Att det finns tanawwu'. Det finns variation. Och alla är korrekta. Så man kan säga yuhyi wa yumit. Man kan säga biyadihi al-khayr. Eller man kan säga utan de här två tilläggen. Men alla tre funkar. Är ni med? Och inshallah man får den här enorma belöningen. Vad är det?
Jag har två frågor. Jag bor nära moskén där jag bor. Och de ber Isha och Maghrib tillsammans. Sen nu fäller jag träffar alltså jättetidigt. Klockan ett. Så jag vet inte om man får be Isha och Maghrib, sen om man har inte till exempel tid och vattnet.
Fahim Ali. Brodern frågar om man får slå ihop Maghrib och Isha. Vissa moskéer gör det nu på sommaren. Grunden är att du alltid ska be bönen på dess tid. Hade väl asr. Du ber salat på dess tid. Det är grunden. Och som bofast ska man inte slå ihop bönen. Men man får slå ihop bönen om det finns en mashaqqa. Det finns en svårighet i att vara vaken. Invänta Isha. Okej? Vilket det kan göra, som du sa. En person till exempel börjar jobba 5. Han ska gå upp 4 eller han ska gå upp 5. Och han ska gå upp och be fajr 2 också. Eller 2 eller halv 3. Så att om han ber Isha 11:30, han kommer hem 12, han sover, så kan han sova 2 timmar, så sova 2 timmar och sen gå och jobba 8 timmar. Han kommer bli helt förstörd.
Det som hände
med, dig, mashallah. Abshir, yani, alhamdulillah, man får slå ihop bönen om det finns en mashaqqa. Om du är i behov av att göra det, då ber du Isha på Maghribs tid och går och sover. Inte att du ber Maghrib och Isha och är vaken. Och därför vissa moskéer, de ber Maghrib och Isha och folk är vakna. Det är fel. Om du ändå ska vara vaken, då ska du be Isha på dess tid, vilket är en och en halv timme efter Maghrib. Yani nu man uppskattar på sommaren. Men om du har ett behov av att sova, så får du vid behov slå ihop bönen. Vid behov. Yani till exempel på helgen, du jobbar inte, du är inte i behov av att slå ihop bönen. Slå inte ihop den. Okej? Okay?
Man ska inte be med dem i
moskén. Du ber Maghrib med dem i moskén, så du går hem och ber Isha. Men om du har en giltig orsak att slå ihop, då får du göra det. Isha.
Jag tänker på att om man går till simhall, är det haram eller halal? Så simma, man ska gå och simma.
Att simma är halal. Att simma är till och med rekommenderat. Det var väl Umar radiallahu anhu som sa, lära era barn att rida, att skjuta och att simma. Det berättas att han sa sådär. Det är något som är rekommenderat att lära sig. De här tre, att rida, skjuta pilbåge och att simma.
Jag tror brodern kanske menar.
Jag förstår vad han menar, jag ska bara stänga av. Alltså generellt, man ska inte gå på en plats där det finns nakna kvinnor. Det är ikhtilat och det är fitna. Det är inte bra. Förstår du? Man ska inte göra det. Om du kan gå, jag kommer ihåg ibland jag brukade gymma i Stockholms stad. Man går precis innan stängning. Det är tomt. Ingen är där. Gå in och kolla om det är någon där. Alltså gå därifrån in. Gå och basta eller något.
Jag tänkte tidigt, alltså, om man går in i det, så är det ingen.